Hej, det här är Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jenny Ågren och med mig är givetvis Nivett Dawood. Hej!
Hej!
Du, det är den 20 oktober idag, eller hur?
Ja, det stämmer.
Bra. Förra veckan så snackade vi om Saudiarabien och fotbollslaget Newcastle. Nivett, du brinner ju för frågor som handlar om Mellanöstern.
Ja, jag gör ju det. Jag har ju mina rötter där. Mina föräldrar är ju från Libanon och Syrien, så det är ju inte så konstigt kanske.
Nej, och därför kommer ju det här avsnittet som vi ska avhandla idag passa dig som hand i handsken, eftersom vi ska ta oss an det som har hänt i just Libanon den senaste tiden. I förra veckan så rapporterades det om flera döda i skottlossningar och det har varit en hel del oro efter det. Men vi ska börja med att backa bandet till augusti förra året.
It was a massive explosion.
What?
Another view from the bay. And from the streets.
What happened? Oh my. Oh my god.
A massive explosion has torn through the Lebanese capital, Beirut, killing at least 70 people and injuring more than 3,700. It's not yet known what caused the explosion, but Lebanon's prime minister says his country is facing a catastrophe and Beirut is in mourning. He vowed to hold to account whoever was responsible. The huge blast at the port sent shockwaves across the city, destroying many buildings and blowing out windows several miles away. Hospitals across the city were quickly overwhelmed. Officials fear the death toll will rise sharply.
Ja, så där lät det i BBC i augusti förra året. Två stora explosioner drabbade Libanons huvudstad Beirut och minst 220 personer dödades. Över 5 000 skadades och fler än 300 000 förlorade sina hem. Bilderna på explosionerna kablades ut över världen. Frågorna var många om vad som egentligen hände. I lokalerna i hamnen där explosionen ägde rum förvarades nära 3 000 ton ammoniumnitrat, som man använder till exempel gödsel eller bomber. Exakt vad som utlöste explosionerna vet man fortfarande inte. Och det här leder oss över till det som hände förra veckan i Beirut.
It started as a protest. But the tension quickly mounted. Within minutes it became a battlefield. Nobody knows yet who started the shooting. But the exchanges of gunfire between Christian and Shia armed groups stirs ghosts of the country's civil war. For hours, shooting echoed through the streets of Beirut. Not everyone survived.
Ja, det utbröt alltså skottlossning under en demonstration. Flera personer dödades och många skadades innan allt lugnade ner sig. Och det är det här vi ska prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Utrikes. Jag tycker vi kör igång nu, Nivett.
Det gör vi.
Vad var det egentligen som hände i förra veckan?
Ja, det var alltså en demonstration, som du sa, mot den domare Tarek Bitar som utreder den här stora explosionen som var i Beirut. Och den, alltså att man demonstrerar, det är ganska vanligt. Familjerna vill ha svar, utredningen är fortfarande inte klar, det har gått över ett år. Men den här gången så blev det våldsamt och 7 personer då dödades, ett 30-tal skadades. Och demonstrationen ordnades av Shia muslimska partierna Hezbollah och Amal. Och det ska sägas att de är terrorstämplade. Och de är ju då negativa till den här domaren. De menar att det som hände var att krypskyttar från en kristen styrka sköt mot demonstranterna och att det var de som var ansvariga för våldet. Den här kristna styrkan har dementerat det här, men det blev väldigt våldsamt och det här var ju ändå i centrala Beirut.
Och demonstrationerna var till en början lugna som du berättade, men de urartade, oroligheterna fortsatte sedan i flera timmar. Vad jag förstår så handlar det också väldigt mycket om själva platsen allt utspelade sig på.
Ja, precis. vi behöver nog sätta det här i ett sammanhang, för jag sa ju det, de var ju demonstrationerna i ganska centralt i Beirut utanför justitiepalatset som det heter, men det här området är också den plats i Beirut som man drog en linje, gröna linjen kallade man det under inbördeskriget, som gjorde staden uppdelad helt enkelt mellan olika stridande grupper, och dessutom så präglades inbördeskriget till ganska stor del av krypskyttar, och striderna stod ju mellan olika religiösa grupper, så att det här blev verkligen en stark påminnelse om inbördeskriget och livet i Beirut som det var då under de här många, många åren.
Ja, och inbördeskriget då i Libanon, då pratade vi om det kriget som pågick mellan 1975 och 1990. Ett krig som man hörde om varje dag i nyheterna på den tiden. Jag minns det här väldigt tydligt från min uppväxt. Just det här kriget präglade också nu de här striderna, kan man
ja,
säga så?
Jo, men det kan man ändå säga, därför att alltså att det blev så här våldsamt, det säger så himla mycket om vilket läge som Libanon befinner sig i, för att plötsligt så var alla beväpnade, alla var redo för strid, och det har ju gått lång tid sedan inbördeskriget, men ändå så fanns det här så snabbt, det gick så fort att plötsligt så stod folk där med vapen liksom mitt i centrala huvudstaden, och dessutom eftersom striderna faktiskt pågick i flera timmar så blev människor som gisslan, alltså elever i skolor, människor som var på sina arbetsplatser eller som bara var och shoppade liksom, som har fasansfulla berättelser om hur de fick lägga sig på marken och liksom, ja, skydda sig helt enkelt, och det här kastade ju verkligen tillbaka människor till det här inbördeskriget, men också till, ja, men det har ju varit strider också under 2000-talet periodvis liksom, så att det är ju ett skakat folk, och det gick, just det här att det gick så väldigt, väldigt snabbt på bara några timmar till att det var tillbaka till den här situationen liksom.
Men som du säger, det har varit lite stridigheter under 2000-talet, men det har ändå varit lugnt nu i 10 års tid, så varför händer det här just nu?
Ja, alltså även om just den här specifika händelsen var ju då kring en demonstration och som handlade om den här explosionen, så är ju Libanon just nu ett land i enorm kris. Alltså man har en väldigt svår ekonomisk kris. Enligt FN så lever mer än 3/4 av befolkningen i fattigdom. Valutan har sjunkit mer än 90% i värde sedan 2019. Alltså man har nästan inte sett motsvarande liksom, i den här omfattningen i nutid. Och det har ju drabbar ju såklart civilbefolkningen. Och det har varit oroligheter bitvis kring, ja, men så här, bensinstationer där man inte har kunnat tanka sin bil, på apotek där man inte har kunnat köpa medicin till exempel. Så det är, Libanon är ett land där det verkligen puttrar av orolighet just nu.
Vi ska prata lite mer om varför det är så här oroligt i Libanon om en liten stund. Nu vill jag att vi stannar kvar lite vid just de här protesterna och varför det händer just nu. För de här protesterna förra veckan, det var ju mot den här domaren som utreder explosionen som då ägde rum i hamnen förra året.
Ja, precis. Och då ska man bara veta det här, att den här explosionen var ju enorm.
Det var den.
Det var, alltså libaneser pratar om det här som deras liksom 9/11, alltså 11 september i USA, som ju var terrorattacker. Och det här är, nu vet man ju inte anledningen till explosionen, men det här var någonting som gjorde att libaneserna som har levt i ett väldigt oroligt land under många, många år, många har vuxit upp med krig, många kände liksom att de fick nog. Jag pratade med vänner och släktingar som har stannat under hela inbördeskriget, under strider efter det, under svåra situationer, men som sa att nu orkar inte vi mer, vi måste lämna det här landet, det förfaller liksom. Men också var de väldigt tydliga med att de ansvariga måste ställas till svar. Så den här utredningen, det var ju självklart förstås att man skulle utreda, men jag tror inte att någon utredning har varit så här viktig för landet som denna, inte bara för familjerna såklart som förlorade en anhörig eller människor som drabbades liksom direkt, utan för hela landet, för att det handlar om så mycket mer om än bara den här explosionen. Det handlar liksom om hur landet ska gå vidare.
Och när man läser på om explosionerna i hamnen i Beirut så är det väldigt svårt att faktiskt få en, förstå vad det faktiskt var som hände när det smällde. Och det kan ju inte heller vara helt lätt för den som ska utreda det här att utreda vad det faktiskt var som hände.
Nej, verkligen inte. Alltså den här utredningen har faktiskt kantats av problem sen start. Det började ju med att man sa, man tyckte kanske att en internationell utredning kunde vara bra, för man ska veta att Libanon är ett väldigt litet land och alltså det är väldigt mycket människor som bor där, men det blir liksom väldigt lätt att alla känner alla om man ska liksom hårdra det. Så då fanns det förslag på en internationell utredning, det gick inte igenom. Sen så har Libanon också generellt ett väldigt dåligt track record när det kommer till utredningar av det här slaget. Till exempel så dödades den förre premiärministern Rafi Hariri i en bilbomb 2005 tror jag det var, början av 2000-talet. Och det är fortfarande inte helt klarlagt vem som var ansvarig för det här. Och det var en internationell utredning, bara för att ge ett exempel. Men det man vill veta, det är ju såklart, hur är det möjligt att en så stor mängd explosivt material förvaras mitt i huvudstaden, mitt i liksom hamnen, mitt bland där människor rör sig hela tiden, och det är helt okontrollerat. Det här var ju en tickande bomb liksom. Vem är det som är ansvarig? Hur kan det få ske en sån vårdslöshet? Den första domaren, han som skulle utreda det här, han visade sig vara jävig just då, eftersom hans fru ägde ett hem som förstördes i explosionen. Alltså i princip alla drabbades på ett eller annat sätt i Libanon. Så nu är det då den här Tarek Bitar som utreder det hela och som inte är jätteomtyckt av bland annat Hezbollah och Amal.
Nej, men hur går det för honom då?
Ja. Ja, djupt andetag. Ja. Nej, men han är ganska, det är intressant, för som jag sa i Libanon så alla vet liksom lite vilka alla är. Men han är ganska så okänd, han har inte liksom en politisk bakgrund som många andra har. Han har, verkade som, bestämt sig för att liksom gå till botten med det här. Och har försökt förhöra, och i vissa fall lyckats förhöra, flera toppolitiker, alltså som tidigare ministrar, om just det här, varför materialet överhuvudtaget fanns där i hamnen. Och flera av de här politikerna, som till exempel den förre premiärministern Hassan Diab, har valt att inte delta. Och andra har liksom försökt förhala genom att de lämnat klagomål mot den här utredningen, vilket gör att varje klagomål måste liksom utredas. Så då har allting försenats. Och två av de här ministrarna som är i fokus för utredningen är ju från då Amal-partiet. Och det var ju Amal och Hezbollah som protesterade mot Tarek Bitar. De menar ju liksom att han har valt ut just shia-muslimska politiker och försöker liksom lägga ansvaret på dem istället för att göra en bredare utredning. Och de har också en anledning till att fördröja utredningen, för att när parlamentet öppnade nu igår, 19 oktober, så får ju de återigen åtalsimmunitet. Det man kan säga på andra sidan, familjerna, de är väldigt nöjda med att han, Bitar, faktiskt verkar då försöka gå till källan. Men han har det tufft.
Men hur går det då? Kommer man få svar?
Ja, alltså...
Jag suckar här nu.
Ja, men det är ju för det här track recordet som jag pratade om. Men jag har faktiskt väldigt svårt att se att man kan liksom begrava det här i det läge som Libanon är just nu. Han har ju verkligen inget enkelt jobb, och frågan är hur länge han kommer stå ut med det här med förhållande politiker. Och om han liksom, även om man då lyckas peka ut ansvariga, kommer de att ställa till svars? För att här ska man veta att Libanons historia, vi ska liksom inte gå in på det här långa inbördeskriget allt för mycket, men det är väldigt sällan som libanesiska politiker har ställts till svars. Och det här är någonting som är väldigt tydligt, att det här har libaneserna fått nog av.
Mm. Vad säger du, vad tror man, kan det bli fortsatta oroligheter i Libanon nu?
Kring just det här? Mm. Ja, det är det som alla undrar, och det är liksom verkligen det här som folk lite så här går och
bäva för.
Och är nervösa för. För att det här är ju verkligen en positionering som pågår som kanske egentligen är större än just utredningsfråga. Alltså Hezbollah är en jättetydlig maktfaktor i Libanon. Till exempel så har man en större militärmakt än den statliga armén. Och man testar hela tiden den här makten. Alltså dels i södra Libanon gentemot Israel. Men också i liksom det statliga, i hur landet styrs. Och landet styrs ju inte särskilt bra just nu. Staten har väldigt svårt att hålla ihop. Regeringen har avgått, de har varit jättesvårt att bilda nya. Det finns väldigt mycket vapen som vi pratar om i omlopp. Och samtidigt så är ju libaneserna otroligt krigströtta. Det är ingen som egentligen vill ha ett nytt krig. Men man är också väldigt, väldigt trött på att det alltid är problem. Att det finns inte el, det finns inte bensin, det finns ingen fungerande infrastruktur. Politikerna bråkar, de kommer inte överens. Och att det egentligen då är civilbefolkningen som alltid får lida för det här.
Mm. Sen är det ju så, Libanon som många andra länder i Mellanöstern har ju flera religiösa grupper i landet. Det är också de nu som har stridit mot varandra. Också den här gången. Hur kommer det sig?
Ja, det här är, nu är vi inne på lite knepig mark här, men det finns alltså, jag tror att det är 18 olika religiösa grupper i Libanon. Och alltså, i den bästa av världar, vilket det har varit i perioder, verkligen, så har de här grupperna kunnat leva sida vid sida. Det är det som gör Libanon, i min mening, unikt. Och det är väldigt häftigt att ett så litet land, stort som Skåne ungefär, kan samla så många olika religiösa grupper. Men Libanons styre har i flera decennier varit uppdelat efter de här religiösa grupperna. Man kallar det för en sekteristisk uppdelning. Så har man haft det sedan 40-talet när landet slutade vara ett franskt mandat och blev liksom en självständig stat. Och även efter inbördeskriget så slöt man liksom fred, kan man säga, genom att man delade upp makten mellan de här olika sekteristiska grupperna utifrån hur stora grupperna var då. Man har inte vågat göra en folkräkning efter det. Det säger ju också någonting. Så att presidenten ska alltid vara kristen maronit. Det är en typ av kristendom, kan man säga. Mm. Och premiärministern ska alltid vara sunnimuslim. Och så fortsätter det neråt, så kan man säga. Talmannen shia muslim. Där kommer Hezbollah in. Och det har liksom gjort systemet väldigt, ska man säga, liksom ingrott. Liksom. Och många menar att det är en ren korruption som pågår, för att makten, alltså det är en enorm nepotism. Makten går liksom vidare till släktingar eller till allierade.
Låter lite som Saudiarabien som vi pratade om förra veckan.
Inte helt olikt kanske. Mm. Där är det ju mycket tydligare, det är en familj helt enkelt. Precis. En jättefamilj. Mm. Men sen också då det här som jag sa med att politikerna inte ställs till svars. Alltså det är ju, eftersom det har varit ett långt inbördeskrig, så är det alltså krigsherrar från de olika religiösa grupperna som sen har bara bytt om, tagit av sig liksom militär outfiten och satt på sig kostym och blivit politiker. Så att i några fall så är det faktiskt tal om personer som kan ha begått krigsförbrytelser men som nu är liksom på höga positioner. Och det är ganska otroligt, ärligt talat, att libaneserna ganska mycket själva har fått stå för liksom försoningsprocessen mellan varann. Och som sagt, på många håll så har det faktiskt funkat, men det är väldigt, väldigt skört och det är ett väldigt traumatiserat folk.
Du var inne lite på storleken på Libanon, att det är ungefär lika stort som Skåne. Och om man tittar på kartan, om man slår upp en världsatlas hemma och så tittar man, det ligger ju otroligt inklämt mellan Syrien och Israel. Vilken roll har nu Libanon i den här regionen?
Ja, det här är ju också en del, så att säga. Hezbollah, som vi har pratat en del om, som ju framförallt finns i södra Libanon, södra Beirut, har ju till exempel väldigt starka band till Iran och Syrien. Vi har sett det väldigt tydligt, Hezbollah och Iran strider på syriska regimens sida i inbördeskriget där. Och som jag sa förut, Hezbollah har alltså en större militärmakt än den libanesiska staten. Det är som en stat i staten, kan man säga. Så de spelar ju en väldigt viktig roll, liksom, också då som motståndsmakt gentemot Israel. Syrien och sin sida är som en har liksom haft en väldigt mycket så här storebror förmyndarroll historiskt över Libanon. Och i dagsläget nu så har det ju blivit så att Libanon har tagit emot enormt många flyktingar från Syrien. Så där är också en verkligen så här love-hate relationship. Saudiarabien, som du nämnde, har också tillsammans med andra gulfstater ett väldigt stort ekonomiskt inflytande bland sunnimuslimska politiker. Jag pratade ju om Rafi Hariri, den förra premiärministern. Hans son har ju såklart också varit premiärminister såklart. Under lång period i Libanon. Han blev till exempel kidnappad, kan man säga, av Saudiarabien när de kronprinsen som vi pratade om sist, Mohammed bin Salman, var liksom missnöjd med att Saad Hariri hade börjat samarbeta med Hezbollah och kristna presidenten, alltså det partiet. Sen fick han komma tillbaka och så kunde han kidnappades, sa att han avgår, kom tillbaka och bara, I'm back, nu är jag premiärminister igen. Så att, och det här var ju liksom, Saudi gjorde ju det här som en motvikt liksom mot Hezbollah och Iran, att man inte skulle, att de inte skulle få för mycket makt liksom. Så att det, alltså Libanon är en regional politisk spelplan väldigt ofta och har varit alltid nästan. Och såklart, de som hamnar i kläm är de civila.
Det låter helt galet.
Ja, det är det.
Ja. Vi var inne lite på det här med vad de nuvarande protesterna beror på. Då kan man ju förstå att det här som du har berättat nu också ligger till bakgrund för de protester som vi sett i landet de senaste åren.
Ja, alltså de protesterna som började 2019, de kallades ju lite slarvigt för WhatsApp-protesterna. Jag tror att det är så många kommer ihåg dem i alla fall. Men det var ju då mot regeringens planer på olika beskattning på till exempel bensin och tobak, men också sån här IP-telefoni som WhatsApp är. För att det är helt enkelt skitdyrt att ringa med ett vanligt simkort i Libanon och ringa och smsa, så att man använder till exempel då WhatsApp. Det här gick ganska snabbt över till att bli liksom landsomfattande protester mot allt i Libanon. Det här sekteristiska styret, det som då demonstranterna menar är korruption, nepotism, det regionalpolitiska inflytandet som vi pratade om, men också den ekonomiska situationen som redan då 2019 började gå riktigt illa. Det var hög arbetslöshet, ännu högre nu, men också att man väldigt, alltså man vad ska man säga, skyller på något vis allt det här på det här icke-fungerande styret som har funnits så länge, men som bara mer och mer inte fungerar. Man ser det på elförsörjningen som inte fungerar. Sopkris har landet haft. Det har legat liksom sopor längs havskusten, den fantastiskt fina kusten, och bara stinker för att politikerna har inte rätt ut hur man ska liksom ha ett hållbart avfallssystem. Liksom. Och då,
låter lite snuskigt.
Otroligt. Alltså det var fruktansvärt att vara i Libanon då. Det stank liksom. Och då, alltså de protesterna ledde ju till att Saad Hariri, som jag nämnde, premiärministern, han avgick. Den gången var det faktiskt inte på grund av Saudi, utan faktiskt för att liksom möta demonstranterna. Och demonstranterna ville ju ha då en regering som inte är baserad på religiös tillhörighet. Man ville ha ett kabinett, men den regeringen avgick efter hamnexplosionen.
Mm. Ni vet, du pratar om elbrist och det är bränslebrist och mycket annat. Det verkar inte helt lätt att leva i Libanon trots att inbördeskriget är slut sedan länge tillbaka. Hur är det dagliga livet i landet? Jag läste bland annat att hela landet var strömlöst för någon vecka sedan.
Ja
det är hela landet?
Hela landet, ja.
Helt svart?
Ja. Det här är liksom ytterligare en dimension. Alltså förutom att det är en inflation, kollapsad valuta, styret är väldigt skört. Man har fått en regering, men den är väldigt, väldigt skör. Förstörelsen efter explosionen, alltså området där explosionen skedde, där ligger många sjukhus till exempel. Coronapandemi, Libanon har varit väldigt hårt drabbat där. Så har man ju då också en jättebrist på varor. Man har liksom varit beroende av import och där kommer bränsle in. Och det som hände just det här när det blev helt strömlöst, det var att landets största kraftanläggningar fick stänga ner. Man hade inte råd att köpa bränsle. Så de fick bara
Så då släcka. Var det svart för hela landet?
Ja.
Och då får man köra ficklampa?
Ja, och ljus och liksom, det är väldigt många, alltså både privatpersoner men också sjukhus som betalar jättemycket pengar för bensindrivna generatorer till exempel. Och det här är inget nytt, alltså det är liksom inga konstigheter. Sjukt nog, med liksom flera timmars strömavbrott i Libanon. Det finns en app som säger till dig varje dag att så här, idag är det mellan 9 och 12, då får du sätta på generatorn liksom. Nu finns det ingen ström. Så det här är liksom dagliga livet i Libanon. Men då just den här stora krisen, så har man löst det tillfälligt nu med att centralbanken har godkänt ett lån på 100 miljoner dollar för att importera bränsle. Och det här har såklart också blivit en regionalpolitisk fråga. Iran dök upp som någon slags räddare i nöden och började skicka oljeleveranser. Alltså Iran har ju sanktioner mot sig och får egentligen inte handla på det viset. Men då kommer det såklart via Hezbollah och det stärker ju Hezbollah jättemycket. Och då på andra sidan så kom flera arabiska stater direkt och tyckte att nu ska vi börja leverera gas via Syrien. Så att återigen, regionalpolitiska spelplanen Libanon.
Det låter inte som en riktigt långsiktig hållbar... Vad är det jag försöker säga här?
Ja, det är verkligen inte långsiktigt. Det är verkligen inte hållbart.
Tack, ni vet. Jag kunde tydligen inte prata helt plötsligt. Men som jag förstår, det är inte bara brist på el och bränsle.
Nej, det är ärligt talat brist på allt. Som sagt, valutan har kollapsat. Det är en hyperinflation. Det har för länge sedan satts ett tak till exempel på hur mycket du får ta ut i bankomaten. Även om pengarna knappt är värda någonting. Så man måste ju ta ut jättemycket pengar för att något ska gå att betala. Men då har det satts ett tak på, man får inte ta ut liksom investeringar som man har gjort. Så folk har börjat liksom gömma pengar i madrassen, bokstavligt talat.
Amen.
Det är brist på medicin, det är brist på mat, det har börjat pratas om liksom ekonomiska flyktingar eller liksom elflyktingar, alltså personer som inte har möjlighet att köpa bränsle helt enkelt och som blir liksom internflyktingar i landet. Jag läste om någonting som en analys där man pratade om shawarma-paradoxen, alltså den här kycklingrullen som har kostat liksom 5000 libanesiska pund. Det är ungefär 2 dollar, det är knappt 20 spänn. Liksom. Kostar nu 20 000 libanesiska pund, vilket då samtidigt har blivit värt mycket mindre, ungefär 1 dollar.
Det är så konstigt med såna här länder som har så här höga valutor och så är det värt 2 dollar.
Ja, och det brukar inte vara så. Libanon har haft en vad heter det, låst värde gentemot dollarn.
Okay.
Så det har inte varit så.
Nej. Men ändå, konstigt. Men ni vet, vad händer nu framöver i Libanon?
Ja, det här är den stora frågan. Alltså Libanon är på god väg att bli det som statsvetare kallar för en kollapsad stat. Det är liksom vapnen som styr, vilka som har makten som styr. Och de som är riktigt negativa, de menar ju att de starkaste parterna väntar helt enkelt ut varandra. Att den som har mest tålamod kan ta makten, kanske genom våld. Så att det är liksom, det puttrar. Som sagt, det finns en ny regering nu som tillträdde i september. Premiärministern har också suttit förut. Det är Najib Mikati, Libanons rikaste man. Han har sagt att den främsta prioriteten är att ta upp samtal förstås med Internationella valutafonden om ekonomiska räddningspaket. Det här är någonting som man har pratat om ganska länge, men misslyckats, för att IMF då vill ju ofta att man gör förändringar i landet, i styret till exempel, har man pratat om här, för att ett land ska få pengar. Jag läste en tidigare förhandlare från, alltså rådgivare från Libanon som hade pratat med IMF, som sa att jag ger upp, det här går inte. Vi har liksom helt fel grunder för det här och folk vill inte förändra sig. Libanon är på väg mot helvetet, sa han. Och samtidigt, jag menar, det här är ju uppe på politikernivå, samtidigt så, som vi var inne på, det är nästan till omöjligt att leva i Libanon nu. Det finns också fortfarande demonstranter som verkligen tror på det här med en regering som är baserat på kunskap snarare än en släktskap eller religion. Och nu har man faktiskt precis bestämt att det ska hållas parlamentsval nästa vår. Och då såg jag nu faktiskt att man tillåter alltså röster, diaspora röster så att säga. Alltså människor som har libanesiskt medborgarskap eller som kommer från Libanon men som inte bor där. Det är jättemånga som har lämnat, det är en enorm brain drain som man pratar om. Just för att man ska kanske få en, alltså röster som ser till en regering som inte då baseras på religiös tillhörighet. Så att vi får se. Men det är tyvärr inte jätteljust.
Nej, men vi hoppas på att de slipper stridigheter. Mm. De slipper skottlossning till vardags.
Verkligen.
Eller hur? Mm. Ni vet, nu är vi klara för idag. Jag hoppas verkligen att du som har lyssnat nu vet lite mer om vad som händer i Libanon och vad som har hänt den senaste tiden. Vi är tillbaka såklart nästa vecka med ett nytt avsnitt. Du får gärna följa oss i din poddspelare så missar du inte några avsnitt. Du hittar ju såklart oss där du hittar poddar. Det vet du i det här laget. Så, nu säger Jenny Ågren och ni vet Dawood slut för idag.
Tack för idag.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.